Hej och välkomna till What's Next. Jag är Thomas Wenström och idag har jag med mig What's Next-historiens kanske största panel. Jag tror jag räknar till 5 personer om vi har fått med alla nu. Hej Fredrik Wass, IT-journalist som nyligen flyttat till Blustret.
Hej!
Vad är Blustret?
Blustret är en frilanslokal i Birkastan i Stockholm där det sitter ett gäng bloggare och andra typer av människor som jobbar med PR, journalistik och kommunikation.
En av dem är till exempel Karin Adelsköld som också är med oss. Hej Karin.
Hej Sam.
Du skriver på teknikbloggen Lilla Gumman.
Jajamän.
Varför heter det Blustret?
Det är ett kluster av bloggfantaster. Bloggkluster. Så då blev det Blustret. Visst är det bra?
Och så har vi också med oss Joakim Jardenberg, vd på Mindpark. Hej.
Hej Sam.
Var sitter du?
Jag sitter i Ramlösa.
Och vi har också med oss Miriam Olsson från tidningen Internet World. Hej Miriam.
Hej Thomas.
Du jobbar för fullt med den årliga topp 100-listan över Sveriges bästa sajter, är det inte så?
Mm. Jo, det stämmer.
Hur går det?
Jo, det är ett hårt juryarbete, väldigt spännande. Det finns många, många bra sajter i Sverige.
När kommer listan?
Ja, den kommer att publiceras på CIME. På ett event på CIME faktiskt. I november.
Mm. All right. Vi går på första ämnet direkt. Sverige har fått sin första renodlade mikroblogg, blogg.se. Skaparen heter Jonas Leijon. Har ni provat bloggy?
Ja. Ja.
Karin, vad tycker du?
Jag tycker den är jättebra. Jag tycker det är så häftigt att den är svensk. Att vi har en såna svenska storheter som är, har gjort den här. Och så tycker jag det är fantastiskt att när de lanserar den då, för är det snart 2 veckor sedan nu, så har de ju byggt på den tillsammans med medlemmarna. Alltså man har utökat funktioner och finslipat funktioner och design tillsammans med alla som är med. Det tycker jag är häftigt när det går så fort. Man har liksom kunnat följa från inlägg till ändrad inställning. Liksom. Bara sådär. Ja, jag gillar den jättemycket.
Fredrik, du skrev ju, vad var det du skrev? Jaiku-världen skakar eller något sånt där skrev du på din blogg?
Majken gungar för Jaiku-bubblan. Nej, något sånt. Nej, men jag vet inte. Det var väl just det som Karin beskrev, det här att helt plötsligt så började alla prata om blogg på Jaiku och liksom började skriva om tjänsten och just de här förbättringarna, och det var väldigt mycket diskussioner. Så då kände jag att men då är det lika bra att dra på och liksom måla upp ett scenario där alla bara försvinner från Jaiku och drar över till blogg. Sen har du, jag vet inte om det kommer bli så, men jag märker ju helt klart mindre aktivitet på Jaiku de här veckorna. Det är liksom, jag har inte riktigt gått över till blogg själv, men man ser ju på signaturerna, de som lägger till sina flöden då på sina bloggflöden på Jaiku. Då helt plötsligt så försvinner ju de från Jaiku och börjar liksom hänga på blogg istället.
Jag kan tycka att det är lite svårt för folk att komma in i den här riktiga Jaiku-gemenskapen och att det finns plats för fler på blogg just nu. Förstår ni vad jag menar? Jag tror inte Jaiku kommer försvinna, men de som älskar Jaiku mest kommer vara kvar. Men det finns plats för fler på blogg.
Det är liksom alla som har Jaiku finns på blogg plus massa andra som har hittat dit. Liksom.
Jag funderade på om jag skulle göra ett litet socialt experiment med blogg. För att blogg har ju ändå ett lite enklare gränssnitt än Jaiku. Och jag försöker förklara för mina ekonomkompisar det här med mikroblogging. Jag tänkte att jag skulle pröva det med dem. För vi skriver mejl till varandra varje vecka flera gånger fram och tillbaka. Så tänkte jag att jag skulle testa att få in dem på mikroblogging istället. Så det kan vara lite spännande att se.
Jocke?
Nej, jag vet inte. Alltså, jag gillar ju verkligen initiativet här. Jag tycker Lena har gjort ett kanonarbete med det, och det är underbart att han är så nära nära användarna i sitt utvecklingsarbete. Men det är oerhört svårt att flytta ett existerande gäng på det viset. Det, även om hela Jaiku-bubblan nu finns uppsignad på blogg, går jag in och tittar på första sidan så är ju spännvidden liksom 3 timmar med inlägg. Alltså det är... Där är inte den aktiviteten i blogg som där är i Jaiku. Det har vi ju sett innan man Jaiku var ner under en dryg vecka också. Att folk blev lite vilsna. Och det räcker inte bara med att ha en bra tjänst. Utan det krävs att det är någonting som faktiskt får folk att trycka på knappen och flytta. Och
Men har inte bloggen en liten chans att nå svenska användare som inte är traditionella bubblan-användare? Vi är ju rätt speciella vis som hänger på bubblan jämfört med resten av.
Det var någon som sa att blogg är som, alltså det som var skillnaden mellan RSS-läsare och bloggkoll. Alltså bloggkoll, den tjänsten som massor med modebloggar använder, och tjejer som tycker att den är jättebra, den tjänsten. Och så undrar vi så här som har Google Reader och tycker så här, men vadå, varför kan vi inte ha en vanlig RSS-läsare? Och att liksom, det skulle vara samma skillnad mellan blogg och Jaiku.
Men den stora skillnaden, Fredrik, det är ju att bloggkoll är ju egentligen bara en mekanisk funktion där det inte krävs någon social interaktion, medan här behöver det ju, alltså för att någon ska komma igång och mikroblogga så behövs det ju enablers, alltså det behövs ju någon som suger in dig och någon som sätter igång dig. Annars blir det ju som den första telefonen när du inte har någon att prata med, va? Och är det ingen som kickar igång det här så blir det ju ingen action heller.
Jag tror ändå att förutsättningarna är just för att nya mikrobloggare som aldrig har mikrobloggat för, de är större med bloggy. Alltså man hittar dit och man kanske känner sig mer, inte välkommen ska jag inte säga, men man känner sig mer bekväm med det gränssnittet med Jaiku, som jag tyckte var lite krångligt i början att lära sig. Inte mycket, men lite.
Jag tror ju att bloggy snarare konkurrerar med Facebook där i Sverige. För där uppdaterar ju ändå folk sin status och behovet finns. Men frågan är liksom vad man kanaliserar det, om man kan få in det på blogg istället.
Ted Valentin hade releasefest i veckan för sin nya hemliga sajt som visade sig vara annonskartan.se. Och det är alltså en kart mashup med annonser från Blocket och Tradera med mera. Vad säger ni om det?
Jag älskar Ted och hans kartor. Och som ett brev på posten så fick vi naturligtvis frågan, varför har inte Mindpark gjort detta? Men det är ju för att Ted ska få lov att göra det.
Så otroligt generöst.
Ja, men visst. Alltså, sån är jag. Jag vet inte hur ni är, men sån är jag. Nej, men sen är det ju så att annonskartan bygger naturligtvis på att det finns original content någonstans också. Jag tycker väl att vi har möjlighet att vara en av dem som bygger upp original content. Och vi sitter just nu och pratar med Ted om att våra annonser ska komma in på annonskartan också. Och, jag tycker han är fantastisk, Ted. Jag avgudar honom i det han gör, men det betyder inte att det är samma saker som vi ska göra.
Jag tycker också att den är helt fantastisk. Jag älskar hans kartor. Och just det här, jag som är nere i Blocketträsket, det här är ju en fantastisk tjänst att se. Jag kan ju se vad grannarna säljer bara med ett litet klick. Det är jätteroligt. Alltså att man verkligen tar två olika tjänster och slår ihop dem. Och det är genialt. Jättebra.
Blir det inte lite som loppmarknad var man är när? Man kan alltid kolla om det finns någonting i närheten man kan checka upp.
Mm. Och jag tänker rent miljömässigt så är det här väldigt bra att stimulera andrahandsmarknaden på det här sättet. Och att man heller inte åker till Eskilstuna för att köpa ett piano om det är så att det finns någon här i närheten. Och så blir man ju varje gång han gör en sån här karta så tänker man, vad är nästa? Vad sitter han med nu? Vad håller han på med? För det kommer ju komma fler saker.
Men det här... Jag skulle bara vilja ha in det i min tom i bilen också så att man verkligen kunde gå på skattjakt. Liksom.
Det skulle ju... Det här alla kartor.se, alltså den här han kör... Ska det komma någon samling med alla kartor som Ted har gjort? Eller? För den domänen funkar inte, men det är länkat till från hans sajt. Jag vet inte om någon har prövat den sidan.
Jag prövar den också.
Det funkar nu, eller?
Nej, det funkar inte.
Okej. Det kan bli intressant med sushi och wifi och Blocket. Liksom.
Jag hoppas ju på en karta där man kan få ihop det här med mat och närproducerad mat också. Men det kräver ju att det finns någon som gör grundjobbet där och lägger upp vad man kan hitta krav och närproducerad mat.
Ekologkartan.
Ja, precis.
Ted lär ju ha 100 domäner registrerade så han har nog lite på lut. Idag så blev det känt att Urban Lindstedt som är journalist köper tillsammans med ett par andra entreprenörer svenska webbplatser som är väl KTH. Så är det KTHs lista över webbplatser som var stort en gång i tiden och som har lite somnat av. 60 000 sajter ska finnas med där.
Ja.
Tillsammans då med Magnus Berg och Peter Ekmark. Och jag ska erkänna att jag själv inte läst på så himla mycket om bakgrunden till det här. Men vad tror ni om möjligheten att skaka liv i den här katalogtjänsten?
Ja, de har ju ganska storslagna planer här. Vi har precis publicerat en artikel och där säger Urban att de ska göra 60 000 länkar till 200 000 och öka antal besökare. De har faktiskt 250 000 besökare i månaden redan nu. Då.
Men varför har de köpt den? Vad har de för planer?
Ja, de vill ju göra det till den tjänsten det aldrig har varit, så att säga. De vill att det ska bli den nya svenska katalogen dit man går för att hitta sajter helt enkelt.
Men funkar det sånt längre? Det undrar jag. Är det så att man behöver en katalog för att hitta sajter längre? Går man inte bara till Google eller tittar på Jaiku?
Ja, alltså de köper väl liksom trafiken också. Alltså Urban är ju expert på sökmotoroptimering så det är klart att han har massa idéer om hur de ska liksom kapitalisera på trafiken. Men jag ställer mig också den frågan så här, jag undrar hur trafiken ser ut idag, om det liksom är Google-trafik eller om det är liksom folk som faktiskt går in på den här sajten för att leta upp rekommenderade länkar. Det är klart att det, vad ska man säga, så här human recommendation, liksom när människor har granskat länkarna. Det är ju ett intressant perspektiv, men jag vet inte riktigt.
Alltså det finns så många aspekter på det. En av dem är ju att det här verkligen var ett ideellt engagemang från början, och att det någonstans har stått som en garant för någonting som då inte skulle smutsas ner av kommersiella intressen, så att det inte skulle bli en klassisk länkkatalog för att driva Google News. Och där finns väl rätt så stor oro idag. Det har ju varit en lång diskussion på Jaiko bland annat idag, där Nicke Lindqvist och Orban faktiskt har diskuterat den här frågan. Time will tell, det är väl så.
Vi går vidare. Det är 2 veckor sedan ungefär sedan vi hade för omröstningen i riksdagen. Och jag tycker att debatten verkar väldigt tyst nu. Är frågan avgjord? Är det över?
Jag vet inte. Jag känner att jag personligen har väl tappat intresset lite grann. Men, och det är väl något, jag vet inte, det är kanske ett tecken att det liksom inte är på agendan riktigt. Men alltså integritetsfrågor kommer ju vara, alltså det tror jag kommer vara hett de närmaste åren. Det kommer ju i olika sammanhang. Och det har ju inte bara med FRA att göra, utan överhuvudtaget. Jag menar Google och Facebook och allt möjligt. Det är på något sätt, det är som en kokande gryta som hela tiden poppar upp nya sådana här frågeställningar. Och är det inte pedofildebatt på nätet ena veckan, så är det liksom ja, andra saker. Så att det känns som att liksom ämnet är större, och sen så hur det blir med FRA, det vet jag inte.
Karin?
Jag har också jättesvårt att säga någonting där, men vad jag märker med mina journalistkollegor är att de har börjat hålla koll på bloggvärlden mycket, mycket mer efter FRA-debatten, för att hålla koll på nya debatter eller nya strömningar eller nya tyckanden, och det tycker jag är enormt positivt. Det var ju sannerligen på tiden. Men visst, det är ingen som pratar om FRA längre. Det är det inte. Jag fick precis höra idag att skämta i stand-up kommer i sammanhang om FRA, det är helt ute. Kan man inte göra det?
Men Karin, kan du inte berätta lite om det? Det här är ett sidospår, men du gör alltså stand-up comedy numera, du går på kurs i det.
Ja, precis. Jag försöker lära mig att bli rolig. Nej, men det är ju en konstform som man måste träna sig till. Som många andra konstformer. Ja, vad ska jag säga? Det är svårt att vara rolig.
Hur länge har du gjort detta?
Sen i juni i år.
Varje vecka?
Ja, nästintill varje vecka.
Jaha, men då borde du vara lite rolig nu då?
Ja, nu är jag faktiskt lite rolig ibland. Det är jag, men jag får fortfarande inte betalt. Men jag slipper betala för att få uppträda, så att jag har ju kommit en bit i min karriär kan man säga. Men jag tycker det är väldigt roligt att skämta, mycket teknikskämt. Och vad jag märker är ju vad liksom den breda massan är någonstans. Det går att skämta om Facebook, det går inte att skämta om olika Facebook-statusar till exempel. Det tycker inte folk är roligt längre. Det går att skämta om YouTube lite grann, om man låter att det handlar om gamla mamma som liksom vill köpa senaste skiva med YouTube till exempel. Men det är väldigt, man kan inte skämta om mikrobloggande alls än förstås då. Det är alldeles för få som är inne där. Men det är kul att testa.
Är det din nisch?
IT-nischen på comedy-scenen. Ja, jag tror det. Jag pratar mycket om teknik, IT, eget företagande och sex.
Kan man det är också säga. En nisch.
Ja, det är också en nisch. Ja, vi sätter väl punkt där då kanske.
Jag kan citera ett omdöme som, vem var det som sa att du var 3 gig från Sverigeliten?
Var inte det du, Fredrik?
Nej, det var faktiskt inte jag. Jag har hört någon säga det nu.
Ja, men det var nog någon storhet säkert.
Jag bad lite om input till den här What's Next-diskussionen på Jaiko, och då så kom Martin Törnqvist med en idé. Martin Törnqvist har skivbolaget Songs I Wish, och han undrar när bokbranschen kommer att se möjligheterna med nätet. Han menar att det nu finns en chans att ta något slags initiativ från bokbranschen och inte hamna i samma situation som musikbranschen har gjort.
Jag snackade med Martin Törnqvist till en artikel om just den här saken, och det är liksom jätteintressant perspektiv det här att bokbranschen står inför liksom det som musikbranschen var för 15 år sedan, typ. Att man liksom man skulle kunna ta initiativet och ta ja, ta ut ett försprång helt enkelt. Men jag tror ju inte att det kommer hända, utan det kommer ju gå igenom precis samma process som musikbranschen. Det vill säga det kommer komma fullgoda alternativ till pappret som vi inte ens känner till idag. Och sen så kommer liksom, sen är det för sent på något sätt. Och då, det kommer inte vara bokbranschen själva som driver fram dem, den tekniken eller de betalningsmodellerna. Så utan det kommer vara liksom oberoende aktörer.
Min sambo jobbar som formgivare, gör bokomslag endast för alla stora förlag i Sverige. Och för bara 6 år sedan så var det fortfarande flera stora förlag som inte använde mejl, utan han skrev ut och skickade helt enkelt på post. Och då undrar jag undrar, alltså med den takten så kommer det nog, alltså jag ser inga tendenser till att vilja digitalisera sig mer alls. Jag tror inte de kommer hinna med. Och de människorna som är intresserade av att utveckla de här frågorna finns inte på bokförlag idag.
Men de finns ju hos andra aktörer.
Vadå, Miriam?
Ja, jag tänker till exempel på O'Reilly som säljer sina böcker med pdf-fil också. Där man kan söka i pdf-filen och så att säga få den fysiska boken också då. Då får man liksom best of both worlds, ja. Men sen så var det ju det som någon nämnde på Jaiku då också, liksom de här Blurb och Lulu som jobbar med print on demand. Så på det sättet har ju det digitala gjort mycket för miljön och så med böcker, och man kan printa böcker på efterfrågan då. Men det är ju inte den utvecklingen som Martin Törnqvist menar såklart.
Men vad tror ni om Kindle då? Jag vet ju vad jag tror om Kindle, men vad tror ni om den? 240 000 enheter sålda säger de, eller spekulerar de väl i, och det finns väl 180 000 böcker eller något nu som du kan köpa online one-click shopping från Amazon när du väl har din Kindle. Funkar bara i USA för det är proprietärt nät och sådär. Men,
är det någon som har provat den? Har du provat den, Jocke?
Ja. Alltså man får ju inte hjärna när man håller den i handen. Det är en fruktansvärd device. Alltså den är gräslig. Men de har ju gjort någonting i alla fall. Det får man ge dem. Det är väl ungefär på det. Jag tror inte speciellt mycket på det. Möjligtvis som kurslitteratur och sådär. Men i andra sammanhang så tror jag det är oerhört svårt. För boken som... Alltså boken som format är ju jävligt trevlig. Den har ju sina poänger.
Mm, jag tänkte precis säga det. För fortfarande har man väl inte hittat någon bra lösning till vad man har med sig på stranden liksom, på sommaren och läser.
Även en dator blir lite sandig liksom.
Det går inte. Nej.
Och e-papper är väl inget då?
Men det där är ju bara en tidsfråga, känner jag. Alltså det är liksom ingen tvekan om att vi kommer hitta fullgoda alternativ till pappret. Sen att vi inte kan, att vi har den tekniken nu eller ser den liksom på marknaden, det är en annan sak. Men alltså, det känns, ja jag vet inte. Det ligger kanske 10 år fram i tiden.
Men jag kan
Men Fredrik, är du helt säker på det? För jag menar, e-papper som teknik har funnits i över 10 år och det har inte hittats i marknaden.
Nej, men det är ju inte, ja det finns ju inte tillräckligt bra teknik.
Jo.
Nej. eftersom inte det har ersatt pappret, förstår du? Eftersom vi inte känner att det känns bättre än papper eller lika bra som papper, så har det uppenbarligen inte tillräckligt bra teknik. Det är ju en enkel fråga liksom, tycker jag. Eller enkel slutsats.
Nej, det är inte...
Vad tänker du, Joakim? Du gillar inte e-papper.
Nej, jag gillar inte e-papper. Jag tycker det är ett problem som... Eller en lösning som letar efter sitt problem. Alltså i vissa fall så finns det faktiskt ingen anledning att man nödvändigtvis ska byta en teknik mot någonting annat, för att det ersätts av ett helt annat kommunikationssätt istället, eller av ett helt annat koncept. Va? Jag menar, jag tror att iPhonen kommer som koncept, som enhet, inte nödvändigtvis som Apples pryl, men som koncept kommer att undra in och ta oerhört mycket av denna marknaden. Men att den här klassiska traditionella pocketboken kommer att försvinna innan vi faktiskt slutar läsa den sortens texter överhuvudtaget, det tror jag inte. Bara för att det helt plötsligt dyker upp ett e-papper som är marginellt bättre än det som finns idag. Som sagt, 3M patenterade det första e-pappret för 10 år sedan. Hade det funnits ett behov av att ersätta den sortens papper med en elektronisk device, så hade det hänt långt innan mycket andra utvecklingsspår som vi ser nu. E-pappret fanns innan iPoden.
Amen.
Nej, det är, alltså jag tycker att det är helt fel. Alltså jag känner så här att man kan inte säga bara för att man hittar något som är snäppet bättre än det som finns idag. Alltså det är inte det jag tror kommer liksom revolutionera, utan det är ju saker vi inte ens vet om att det finns idag såklart. Jag kan inte förstå att det inte skulle gå åt det hållet.
Men när jag började på Sveriges Radio så klippte vi fortfarande i rullband, och då var den stora diskussionen när man fick höra om att man skulle faktiskt kunna klippa digitalt ljud, att det just var helt otänkbart att liksom rent fysiskt hålla på med ljud, alltså att man inte kunde få hålla på med ljudet rent fysiskt och liksom med händerna och känna sig fram och klippa bort liksom faktiskt bandlängd som man sen satt ihop igen. Och i början så försökte man ju göra de här programmen så lika rullband som möjligt. Så att man också skulle kunna få en fysisk känsla när man klippte ljudet. Men sen så, de försvann ju väldigt snabbt, och nu är det ju ingen... Jag tänker bara, det var helt otänkbart för oss som jobbade då, att man inte skulle få hålla i sitt ljud. Precis som det idag är, när jag tänker med pocketboken på stranden. Den måste man ha fysiskt. Så det är kanske som du säger, Fredrik, det kommer någonting som vi inte ens kan tänka oss faktiskt idag. Science fiction.
Ja, men det håller jag med dig om till 100%, kvar. Men då är frågan liksom, var går den här gränsen någonstans? För nu pratar man ju om e-papper som en väldigt tydligt definierad ersättare då till det traditionella pappret. Och det är det jag inte tror på, utan jag tror att det kommer att hända någonting annat istället. Alltså andra enheter kommer att dra iväg och andra koncept kommer att utvecklas.
Men att det
just det handlar om, som du säger, att i början så ville man att det skulle fungera precis som när vi klippte de gamla banden. Va? Ja, nej, det är inte så det har blivit, och det är inte så det kommer att bli med pappret heller.
Om man nu är förläggare i bokbranschen, hur ska man tänka om de närmaste 5 åren?
Man får ju börja och se på digitala kringtjänster kring boken.
Jag tycker att Stig Larsson-böckerna, alltså den sajten, Stig Lars, det är väl stiglarsson.se tror jag som är... Alltså där de har publicerat så här mejlkonversationer mellan förlaget och Stig Larsson, och där man liksom kan se så här hela boken växa fram i deras diskussioner och hur de resonerar kring karaktärerna. Alltså det är på något sätt så här DVD-extra material till boken. Det tycker jag kändes som en så här rolig ny grej. Det är ju ingen stor grej.
Men det vi kommer att se, som jag tror att Martin också lite menar, är att böcker kommer att skannas i en mycket större omfattning än vad de görs idag. Du kommer att kunna ladda ner din pdf-kopia av snart sagt vilken populär bok som helst. Och hur förhåller man sig till det? Bokbranschen kommer ju bli rasande, såklart. De är redan sura på kurslitteratur som finns stor tillgång till.
Men det största skiftet där är väl att i samma ögonblick som du digitaliserar boken så kan du börja göra en massa andra saker med den. Alltså collaborative notes, och du kan börja dela ut den på ett helt annat sätt och bearbeta den på ett helt annat sätt och chanka upp den på ett annat sätt och göra en massa saker med den som du inte har kunnat göra tidigare. Och det är väl där som man kanske skulle kunna säga att bokbranschen skulle kunna vara lite innovativ.
Precis, köp ett roligare slut. Köp Karin Adelsköld slut.
Digitala bokklubbar.
Men jag har suttit så här... jag har verkligen läst böcker och tidningar senaste tiden, och på allvar så här... I min hjärna så har liksom min hjärna tänkt så här, jag måste googla det här innehållet för att hitta, och sen bara just fan det är på papper. Alltså så här, eller typ så här, jag måste indexera kontroll F liksom, söka efter ett ord i texten. Och sen så bara, nej just det, jag sitter ju på tunnelbanan och läser, det går ju inte, det här är ju papper liksom. Alltså så här, helt sjuk tanke liksom som aldrig skulle kunna uppstått för några år sedan, men som är så här, man är så van att kunna så här, hitta avsnitt i text snabbt liksom i och med att det är sökbart och indexerat.
Vi går vidare. I veckan var det Spotify-fest. Vem var där?
Jag.
Jaha, Fredrik, var det trevligt?
det var jättetrevligt. Jag var där i 2 timmar ungefär. Jag skulle
var
jobba
det
lite.
Musik?
Nej, det var helt tyst faktiskt. Det var ingen musik alls.
Men var det inte så att vi trodde liksom att de skulle annonsera någonting om att nu skulle Spotify enkligen öppna upp för allmänheten?
Jo.
Och hur blev
precis
det då?
Så. Ja, men så blev det väl inte riktigt.
Hände det någonting? Något officiellt framförande eller så?
Jag var inte där hela kvällen, så jag vet inte. Men inte vad jag läst på efterreaktionen i alla fall.
All right, vad är det som händer med Spotify då? Det ryktas om en ny investeringsrunda. Någon som har något skvaller? Nej.
Inget bekräftat.
Alltså pengar, ja.
Ah, sorry,
men är det bekräftat då?
Nej, det har du rätt efter oss. Det har ju stått ett text, va? Det är inte sant då?
Ja, precis. Det känns väl som att det vore konstigt om allt det där hittades på helt plötsligt av flera olika, på flera olika håll. Men
det man undrar över varför det dröjer. Spotify har ju funnits ett bra tag nu och fungerar ju alldeles utmärkt för oss som har provat det. Så man tycker att det borde vara dags att sparka igång nu.
Men de skalar väl upp kontinuerligt för att kunna tillgodose alla användare, kan man tänka sig.
det handlar ju om avtalsdiskussioner. Alltså som jag har förstått det så är det väl det som också drar ut på tiden. Att liksom få alla avtal på plats och få alla samarbetspartners på plats. Men alltså återigen, det går ju bara att spekulera i. Det är ju ingen som har någon information egentligen. Så att det känns lite så här, spekulationerna är på något sätt inne på andra eller tredje varvet. Och man har på något sätt accepterat tidigare spekulationer som sanningar. Och nu liksom går man vidare i diskussionerna, men fortfarande så är det ingen som vet någonting officiellt liksom.
Det är inte bara STIM de ska ha avtal med.
Nej, den klassiska breaking pointen, det är väl att när Beatles-katalogen finns där så släpper de. Det är väl det jag gör.
Ja, det är den du saknar, Jocke.
Så gammal är jag.
Nej, men rent, jag gillar dem lika mycket som du.
Rent PR-mässigt är det ju väldigt bra att göra så här, släppa på vart efter. Men det är klart, det krävs ju någon större release än. Men det här är väl väldigt smart att ha en sån här konstig, hemlig, halvhemlig fest där alla tror att något ska hända och så händer ingenting.
Men jag har verkligen lyckats hålla hypen uppe väldigt länge.
Det har ju kommit lite kritik nu. Ja, framförallt senaste veckan kring just hypen och kring den här påstådda investeringen och att det skulle värdera bolaget till 850 miljoner dollar, var det va? Nej, det kan det inte vara.
850 miljoner kronor.
Just det. Och det tycker jag finns... Jag bara, oj då. Nej, men det finns väl fog för sådana liksom, så här bubbelspekulationer. Men återigen, det är spekulationer och det är liksom så här, ja, vad ska man säga?
Det är för att de inte säger någonting som de behåller här. Inte ett ljud.
Jag har ett ämne som jag kuppar in här och det gäller Joakim. Joakim, du fick dina bloggar avstängda av Google. Kan du inte berätta lite om vad som händer där?
Ja, de är ju fortfarande avstängda och det är ju liksom det är på Niklas Lundblad-nivå nu. Det är fullständigt jävla patetiskt.
Är de fortfarande avstängda?
Jo, de kickar ju igång dem men sen så dog de igen på måndagen. Så att de har varit borta hela veckan nu och det är ju inte bara bloggarna utan det är ju kopplat till en gammal joakim.jardenberg@gmail.com-adress som de tydligen har fått för sig bär sig illa åt. Men jag är inte ensam utan det har ju börjat bubbla upp en massa sådana här grejer. Jeff Pulver till exempel har ju blivit av med sitt YouTube-konto och det känns väl rätt så anmärkningsvärt för att han är ju definitivt ingen spammare han heller. Och vad var det mer som hände? Det var Peter Esse idag som helt plötsligt inte kom in på sitt Google Analytics-konto och sådär. Så att det känns som att de har lite stökigt och lite bekymmer med hela sin automatiska detektion av vilka som är spammare och vilka som är.
Men har de då ingen mänsklig kontroll då verkar det som, eller?
Nej, det verkar väl nästan som de inte har någon kontroll överhuvudtaget. Alltså när de då blir medvetna om att de har gjort en tabbe, öppnar upp det igen och sen ett dygn senare så är det avstängt igen. Så att nej, det känns inte bra.
Får man någon motivering till... Alltså står det någon standardmeddelande då när de stänger ner eller hur funkar
det? Nej, alltså du får inget meddelande i din mail eller sådär utan det enda som händer är att om du som icke inloggad på det kontot försöker accessa någon av de här resurserna så får du reda på att det är avstängt för att det bryter mot Googles användaravtal. Men ingen möjlighet att ta kontakt med dem egentligen och ingen information om vad det är de menar bryter emot användaravtalet och så vidare. Så att, alltså rent kommunikativt kan man väl säga att det är en fullständig katastrof. Det är fy på Google.
Men vad säger Google då när du pratar med dem? För du har väl haft mänsklig kontakt också med Google och inte bara digital?
Ja, precis. Alltså den mänskliga kontakten jag har haft är med goda människor som egentligen inte har med alls det här att göra men som inser att det är ett bekymmer och försöker göra någonting åt det. Jag kan väl anta att det börjar bli en viss frustration i de lägerna också nu. Men de kan inte lämna några besked alltså, utan det arbetas på det.
Vi håller tummarna. Joakim, Sveriges största spammer.
Ja, framförallt en av Googles ivrigaste tillskyndare. Det är lite grann så här ödets ironi liksom. Fan, om en månad så ska jag stå på internetdagarna och berätta hur bra Google är. Det känns ju sådär lite halvknepigt faktiskt.
Du får lägga in en slide, du får det som hot.
Det stora slide-hotet.
Och apropå Google, var det någon som provade Googles 10 år gamla index som de la ut?
Ja.
Okej, Fredrik, vad hittade du?
Jag hittade en massa länkar, eller massa. Första 10 träffarna var ju faktiskt... ganska, det var så här gamla personliga hemsidor. Jag hade en sida som heter Spaces of Identities när jag gick på högskolan. Den var länkad. Ingen av sidorna låg kvar på topp 10 där, men det var lite roligt faktiskt.
Karin?
Ja, jag har missat det där, ni får berätta. Finns inte det kvar nu eller?
Jo, det finns kvar.
Gör det, för jag provar det här
idag. Och,
jaha, okej, då var jag inne på fel ställe då, titta.
Search2001.html, alltså google.com/search2001.html.
Nu knappast det.
Jag hittade gamla styrelseprotokoll från ekonomföreningen.
Och jag har lite bilder som jag skäms för. Nu ska vi se här.
Jag hittade också gamla styrelseprotokoll om föreningslivet i Halmstad.
Hur född i Grekland, Karin?
Vad sa du?
Ja. Är du född i Grekland?
Här kommer du fram.
Sveriges Radio Peter Karin Adelskjöld.
Karin är 27 år och född i Grekland.
Nej, men gud, jag visste att det var något. Jo, men jag har alltid känt mig liksom.
Du är uppvuxen i Hultsfred, vad fan?
Född i Grekland. Jo, men jag har gjort humor i Petra, så att jag har bytt identitet. Åh, herre min gud. Ja. Jo, men det här tyckte jag var en bra tjänst.
Examen i marinbiologi också.
Jag googlar ju också mig själv förstås, det är det första man gör. Och då hittade jag grejer från när jag gick i femman för många år sedan. Och jag var med i ett internetprojekt. Det var så det hela började.
Du gick i femman 2001?
Femman, det kan du inte.
Inte 2001 utan 89.
Ni la ut det.
Nej, men det låg kvar länge. Så, 89 gick jag i femman, tror jag. 89, 90.
Och då la ni ut det på webben?
Nej, men då gick...
Sveriges bästa femte klass, liksom. Vad ligger i framkanten?
Ja, men det gjorde vi fan. Vi var uppkopplade med något som heter Apple Link och kommunicerade med en skola i New Sweden i USA och hade något slags utbyte. Jag minns inte så mycket av det men att jag och min kompis Fredrik fick hänga med datorerna på rasterna, vilket ju var mycket roligare att gå ut och leka med de andra. Så det gjorde vi.
Den kommentaren avslöjade väldigt mycket.
Ja, i alla fall så skrevs det rapporter om det här projektet som jag vet en gång fanns men som jag har försvunnit. Och de dyker upp i det här indexet. Det är pdf-filer. Länkarna funkar ju inte. Men Google har ju texten. Det är ju rätt spännande att Google har grejer som är försvunna. Och det är ännu mer spännande och frustrerande att man inte kan läsa det mer än två rader.
Jag tycker det är fascinerande att det första man gör är att googla sig själv. Alltså det, för det gör man ju, som du sa, Thomas. Alltså, gör man det?
Det är klart man gör.
Man googlar ju sin sambo.
Jag får bara upp resultaten om jag sätter ett plus och fnuttar på mitt namn.
Jag tyckte det var extremt pinsamt i alla fall, för mitt i allt sånt här teknikbubbel och crackermack som jag sysslar med då, så dök det upp en massa tävlingssidor då ifrån Sim och ifrån webbspelen och sådär. Jag kunde konstatera att jag var med i en massa jury, så det var samma folk i alla de här juryuppdragen som i princip drog från krog till krog och drack gratis sprit och bedömde en massa bidrag.
Precis som nu.
Ja, precis.
Många träffar på dig, Joakim.
Men nu ska du inte googla mig. Det är varken sambos eller något annat, så stay away.
Stay away.
Innan vi rundar av, Microsofts satsning med Seinfeld, $300 miljoner kostade spektaklet. Seinfeld fick väl en hel del. Två filmer blev det. Vad säger vi om det, Karin?
Men vad är det här? Jag tycker det är tunt. Jag förstår inte. Vill man ha... hitta nya användare eller vill man liksom få över Mac-fräls där? För i så fall har man misslyckats med båda. Två 50 plus män som är aldrig så roliga. Men nej. Jag förstår verkligen ingenting med den här kampanjen. Jag tycker den är urtråkig och jättedålig. Jag tycker att nu ska de i och för sig byta och ta den här Desperate Housewife-stjärnan Eva Longoria. Men en tjej ska ju klart vara lite yngre. Men så urmossig. Tummen ner.
De utstrålar ju nidbilden av en PC-användare eller Windows-användare på något sätt. Men,
är de inte lite skönt ironiska?
Det kan jag tycka. Alltså att det är lite roligt sådär, men som Karin säger, det är liksom, det är ändå fel.
Alltså jag är ändå imponerad av hur bra Bill Gates spelar.
Vadå spelar?
Han ser skräckslagen ut, tycker jag.
Jag kan inte säga att jag gillar det, men jag var ändå lite fascinerad över hur han var.
Nej, jag bara tänker att om man inte innan har fattat att de här två herrarna tjänar väldigt mycket pengar, så lyckas man ju i de här filmerna kommunicera att de har väldigt mycket pengar och att de har lämnat. Jag menar, den debatten har vi inte haft så starkt i Sverige som i USA. Jag tycker att de förlorar så mycket på den. Det är inte bara neutralt, det är inte bara en kul grej, utan det är verkligen hemskt dåligt. Är det någon som gillar? Gillar ni den, eller hur?
Ja.
Thomas gillar den.
Varför Thomas?
Jag tycker de är skönt ironiska. Jag tycker det är kul att se att Bill Gates... Ja, men han är ju lite skojig liksom, fast väldigt så här, lite töntigt.
Alltså jag tycker att det var roligare än vad jag hade trott. Det måste jag säga. Alltså det var liksom bättre än vad jag hade trott, men jag tycker inte att det är bra ändå.
Men kidsen alltså, nästa generations datoranvändare, de ser ju bara sina gamla farsor liksom, tror jag.
Det finns några rolig tolkning av den andra filmen där de är hos den här familjen, om att hon är nära mormon som går runt, är egentligen Steve Jobs till exempel. Hon har varit här i 10 år, säger de, och Steve Jobs har varit i 10 år. Så det finns massa paralleller om att de så här indirekt påstås driva med hela Apple-konceptet.
Och det ser jag fram emot, alla de här historierna vi kommer få höra nu, de små signaler eller symbolerna som är gömda överallt, de där knäppgrejerna som alltid brukar följa spåren om sån här reklam. Ja, men det brukar ju vara roligare än själva reklamen. Jag har inte sett så mycket. Det var den här Jobs då, grejen.
Det verkar ju vara en total sågning i alla fall i panelen.
Det är ju Microsoft. Vad hade du förväntat
dig? Ja, precis.
All right, time's up. Kul att du var med, Karin Adelsköld, på Lilla Gumman.
Tack så mycket. Jättekul att vara med.
Och var hittar man dig?
Lillagumman.se. Eller på Ego på Kammarkargatan. Eller någon annan. Rookie-klubb i Stockholm.
Mm. Filmar du dina framtänder nu som man kan få titta på?
Ja, jag gör det. Jag ska börja lägga upp dem när jag blir modigare och roligare.
Finns det inte något som är ute och valsar?
Jo, det finns ett som är ute och valsar. Ni kan söka på Vi som legat med Karin Adelsköld.
som också är namnet på Facebookgruppen.
Är den populär, Karin?
Ja, klippet har ju susat runt en del.
Nej, med Facebookgruppen.
Ja, just det. Den är ju förstås populär. Vi får gå in och kolla.
Törs man det? Tack också Miriam Olsson från Internet World.
Tack så mycket för att du fick vara med.
Också med i panelen Fredrik Wass, också frilansande IT-journalist. Tack och hej.
Tack, hej. Jag hittas på bisonblogg.se.
Och sist men inte minst Joakim Jardenberg på Mindpark. Kul att du var med.
Tack för att jag fick vara med, och du hittar mig på mindpark.se.
Själv heter jag Thomas Wenström. Adda mig gärna på Jaiko, thomas.jaiko.com, eller gå med i vårt Snixt Facebookgrupp om du vill veta vem är som lyssnar på den här podcasten. Vi hörs!